Ja, jag tänkte börja med att läsa upp ett blogginlägg av Stefan Hanna från 11 februari 2024. Det är ett tag sedan. Det är bara i allmänna val som vi väljare kan påverka ett land som bygger på representativ demokrati genom partier. Inte minst i Uppsala har jag träffat många som starkt är emot tät och snabb bebyggelse i södra stadsdelarna samt spårväg. Ändå har de röstat på Liberalerna eller Socialdemokraterna. Knasigt. Allt för många röstar fortfarande som de alltid gjort och på tok för många röstar utifrån känslor kopplat till hur partier lyckas i sin marknadsföring i samband med val. El Salvador har drygt 6 miljoner invånare, fler än i till exempel Norge, Danmark och Finland. Där har den nyss valde politiska ledaren fått över 80% av rösterna av folket. Över 80% röstade på Nayib Bukele. Hans partis stenhårda kamp mot organiserad brottslighet och bojkott mot gammelmedia har enligt experter levererat folkets gillande. Tänk om något parti i Sverige skulle strunta i gammelmedia som till exempel SVT, SRDN, Aftonbladet, GP, Expressen, UNT och gå all in på svenska sociala mediekanaler samt stå för långtgående undantagsregler i kampen mot organiserad brottslighet. Hur framgångsrika skulle de bli i val? Tveklöst är vi många som är less på att den grova kriminaliteten får växa sig så stark. När det idiotiska tillåts hända krävs det extraordinära insatser för att få stopp på eländet. Nedan SVT och DN-reportage är läsvärda. Tycker du Sverige borde införa undantagstillstånd för att hårt bekämpa den organiserade brottsligheten under 6 år framåt?
Ja. Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Uppsala märker ditt bra, bättre än alla andra städer här i Norden. Jag vågar till och med påstå, ja, bättre än någon annan fläck på hela jorden.
Du talar som en häst, Uppsala är bäst. Bäst utav allt som finns på denna sidan solen och maken till en stan. Vilse ta mig fan, letar du också från ett
stort... Hej och välkomna till What's Uppsala, en lokalpodd om politik i Uppsala från ett vänsterperspektiv. Jag heter David och med mig idag har jag
Hanna.
Välkommen.
Tack.
Hur är läget?
Men det är helt okej. Eller jag upptäckte precis nu innan du vet den här bron som ska byggas istället för Islandsbron.
Ja, för bilarna att köra på.
Mm. Exakt. Nu vet jag när den kommer invigas. Den kommer invigas precis innan Valborg. Perfekt.
Okej.
Mm, 27 april. Och det som kanske är roligast är hur den kommer invigas.
Ja, berätta.
Mm, den kommer invigas med bro, lopp och kärlek.
Ja.
De kommer alltså ha en invigningsfest som är delvis att folk får springa över bron.
Fan vad fett. Ja. Vad sa du, invignings... Sa du konsert?
Alltså det kommer vara musik också. Sångpiraterna kommer spela.
Wow, ja. Sångpiraterna.
Ja. Jag tror att det är lite mer för barn.
Ja.
Men det är ett heldagsevent typ. Bron öppnar vid 16.45 men musikunderhållningen börjar redan vid 11 så att man kan hänga där hela dagen på bron.
Wow. Just det, blir det en sån här valborgsdag eller det är precis innan?
Ja, det blir precis, alltså det är ju dagen innan skvalborg. Så ja, att man kan ju starta valborgsfirandet med brolopp och kärlek.
Broborg?
Ja. Kanske funkar.
Ja, fan vad fett.
Hur är det med dig, David?
Det är bra. Vi skulle ju ha släppt det här avsnittet mycket tidigare. Men vi missade inspelningstillfället för att jag hade vinterkräksjuka.
Ja, det är så, alltså din familj har ju, skulle jag vilja säga, sett ganska mycket käppar i hjulet för vår inspelning de sista 2 månader. För att först var det din pappa som fyllde år.
Ja, just det. Precis. Pappas 60-årskalas sabbat ett tillfälle och sen...
Sen var det din farmor som gjorde dig sjuk.
Min mormor, precis. Mormor gav hela familjen vinterkräksjuka. Precis. Så det är därför, trogna lyssnare, som ni inte har hört några WhatsApp-sala-avsnitt på senaste. Det är min familjs fel, helt enkelt.
Och Kevin är såklart och klättrar också.
Ja, det är det han gör. Mm. Fy fan. Det är ju, jag tycker jag hade bättre ursäkter.
Det tycker jag med.
Ja. Vad ska du prata om idag?
Ja, alltså jag hade ju gått och funderat ett tag på vad jag faktiskt skulle ta upp nu. Och Det som hände var att i förra veckan så skrev en kompis till mig och hade en spaning.
Okej.
Okay. Ja, hon var så här, det är någonting lurt som håller på och händer i stan.
Oj.
När man har plötsligt sett hur Smedberg satt och på en bänk och blev intervjuad.
Just det, Vänsterpartiets gruppledare.
Exakt. Också snaggad tydligen.
Ja, just det, men det är han ofta.
Är han det? Okej. Okay. Hon sa att det var konstigt att se honom snaggad, det var också en spaning.
Ja.
Det bidrog nog till mystiken, tror jag.
Just det, han som brukar ha så långt hår annars. Nej, förlåt.
Nej.
Ja.
Det brukar vara lite mer hår i alla fall. Men i alla fall, han satt och blev intervjuad på en så kallad mötesbänk.
Okej, ja.
Och sen så såg hon en till, antagligen socialdemokrat, sitta. Vad som ser ut som en kommunpolitiker, tyckte hon. Med en SROS-pinn på sig. Just det. Intervjuade vid en annan mötesbänk. Undrar så här, vad är det här som är på gång?
Mm.
Vad de har kommit på nu då? Och nu i häromdagen så kom det upp i UNT vad det faktiskt handlar om. Det är de här mötesbänkarna, det var en riktig grej.
Mm.
Och det är alltså att kommunen har kommit på att nu ska vi börja umgås med varann. Och det är den revolutionerande idén, vi umgås på bänkar i parker.
Mm.
Jag vet inte, har du hört någonting om det här tidigare?
Jag har typ sett det på Instagram, för jag följer lokala partier på Instagram som en normal person. Så ja, jag har verkligen inte läst på något om det, så du får berätta.
Mm. Nej, men alltså grejen med de här bänkarna är ju då att det är ett initiativ för att man ska försöka motverka ensamhet och psykisk ohälsa i stan. Och främja mer social samvaro.
Mm.
Så tanken är ju helt enkelt att det här är bänkar som sticker ut lite grann. De är gulblå. Med en liten skylt också.
Mm.
Där det står mötesbänk. Och sen en liten QR-kod också, tror jag, på dem.
Jaha, såklart.
Om jag har sett rätt. De älskar ju QR-koder. Och lite så här instruktioner om dem.
Men det här låter ärligt talat exakt som någonting som allt åt alla Uppsala skulle kunna göra. Med QR-koden och allt liksom. Så, ja.
På vilket sätt tänker du att vi hade gjort det?
Nej, vi tänker så här. Ja, det finns inte tillräckligt med så här tredje rum i staden. Folk måste kunna prata med varandra utan att behöva köpa en kopp kaffe på ett café. Och så, alltså jag vet inte, jag har fått upp så här typ anarkister på typ så här TikTok som gör bänkar själva och sätter upp.
Alltså mer, ja okej, jag förstår hur du menar. Jag tänker väl mest att det är roligt att man försöker tänka att det här är en grej där folk verkligen kommer sätta sig och börja prata med varandra. För jag tänker att det är inte så folk fungerar generellt.
Ja, det är,
eller liksom, det finns ju människor som uppskattar det, men det är ju inte alla som går runt och känner att, men nu är jag lite ensam och jag är sugen på att prata med en främling, så att då sätter jag mig på den här, en av de här fem bänkarna som Uppsala kommun har satt upp.
Just det. Just det, precis. Man kanske bara sätter sig där för att man är lite trött. Så kommer det fram någon liksom hurtigjävel och börjar småprata med en för att man har råkat sätta sig på en så kallad mötesbänk. Liksom.
Exakt, då är man fast.
Just det. Nej, det är en bra poäng. Mm.
Nej, men det var lite, alltså folk har ju haft lite olika åsikter om det här. Vissa tycker att det är jättebra, såklart. Men många verkar ändå tänka att det här funkar kanske inte riktigt i vårt samhälle, att folk faktiskt kommer sätta sig och prata. Vissa tycker ju däremot att det blir väldigt utpekande om man sätter sig på en sån bänk.
Mm.
I och med att det liksom är en liten skylt och att det liksom är förklarat att ah, men här kan du sätta dig om du vill umgås. Alltså jag förstår poängen, de försöker liksom normalisera att man ska börja ha samtal med främlingar, och det tycker jag är en jättebra tanke.
Ja.
Men det blir väl lite samma, alltså, och det här går ju också, apropå att vi har pratat om Forumtorget,
ja,
i
exakt,
linje med liksom hela den här grejen att vi skaffar en bänk, så löser vi saker.
Ja, exakt. Det är väldigt mycket så här grejer på sitt tema. Det är också, är det varma gubben eller heta gubben? Varma gubben.
Ja.
Det är också en grej som kommunen bara en vad är det? Det är typ så här någon metall i formen av en gubbe som ligger ner, som man kan sätta sig på, så är den uppvärmd.
Ja, jag tror vi redan har nämnt det någon gång.
Ja.
Men samma med den här jättedyra bänken som har vi Forum Toys, som vi också har tagit upp. Ja, ja. Soffan. Att man, liksom, man satsar mycket på bänkar som en lösning på social samvaro i stan.
Ja.
Och jag vet, jag blir lite provocerad på att det alltid är bänkar som är lösningen. För jag tänker så här, men vi kanske faktiskt ska skaffa riktiga mötesrum för människor istället.
Just det, som glaspaviljongen.
Ja. Exakt. Nej, men jag menar att det måste ju vara lite... Ja, vad har hänt med liksom riktiga aktiviteter som kan engagera folk? Jag tänker att man behöver lite mer än att bara sätta sig och prata med en främling.
Mm. Just det. Du tänker typ kanske ett hyresgästföreningsmöte. Jag raljerar lite grann, men bara lite grann. Liksom.
Ja, men jag tänker väl liksom att man behöver ju lite mer... Alltså, det ger väl lite mer att anordna någon typ av sociala samvaroaktivitet. Alltså som vi varit inne på, så här Folkets hus eller liksom sådana platser där man faktiskt kan, alltså utrymmen där man kan skapa saker snarare än att kommunen placerar ut en bänk och så kan du sätta dig och prata med en främling eventuellt.
Ja.
Det är väl lite mest det som...
Nej, precis. Jag håller såklart med. Man måste kunna vara mer medskapande liksom.
Mm.
I, ja. Men ja... Nej, men det är väl lite så här töntigt som det ofta blir när kommunen gör saker. Mm. Men jag tänker, det är ju bra att det är fler bänkar bara allmänt. Mm. Det är precis. Jag tänker ibland så här, heter det, urbanister på internet eller så, kanske pratar om så här hostile architecture. Är de här bänkarna, kan man lägga sig och sova på dem om man typ är hemlös?
Ja, de har inga så här avskärmningar eller vad man ska säga, inga så här. Så att det går ju.
Det, ja.
Fast det är också superstörigt om man bara vill ligga och sova och så kommer någon och vill snacka med en.
Jaja, men,
man är ganska utsatt i den situationen.
Okej, men man brukar väl inte lägga sig och sova. Man brukar ju lägga sig och sova på en bänk på natten, tänker jag. Och då kanske folk inte kommer fram och pratar med
en. Det händer väl att folk gör på dagen också.
Okej, men om man ligger ner över hela bänken så kan inte någon sätta sig bredvid en ändå.
Nej, men man kan ju peta på en. Jag vet inte.
Men jag tror inte någon kommer göra det för att stå där att det är mötesplatsbänk.
Jo, nu ligger det här. Nu ska jag prata med dem. Det är poängen med den här bänken. Men alltså, man får ändå ge Uppsala kommun att de på hemsidan för här, de ger också förslag på samtalsämnen.
Okej.
Okay.
Mm. Vad berätta?
Maträtter. Mm. Kan man prata om.
Just det. Klassiskt samtalsämne.
Ja. Sätta sig bredvid någon. Vad har du ätit till mat idag? Vad har du för favoriträtt?
Mm. Ja.
Ja, jag vet inte.
Absolut. Hur
mycket skulle vi ha pratat om det?
Det är något som alla kan prata om i och för sig, tänker jag. Så.
Ja, intressen.
Just det. Ja, också väldigt klassiskt samtalsämne.
Mm. Resor.
Mm. Ja.
Mm. Uppsala minnen.
Oh, ja, den är bra.
Mm. Det här är också förslag på samtalsämnen man kan ha liksom, allmänt. Man bara stöter på nya människor i ett mingel eller någonting.
Ja.
Vad är det för Uppsala minnen?
Bra fråga.
Topp 3 Uppsala minnen.
Ja, men det... Ja.
Mm. Finns också lite förslag på frågor man kan ställa. Och här blir det lite, tycker jag, lite mer personligt kanske.
Mm.
Det är frågor som, vad är en perfekt dag för dig?
Mm.
Vilka är dina favoritplatser i Uppsala?
Mm.
Har du någon hobby? Då är vi tillbaka på intressen.
Just det.
Mm. Och här är väl lite för att man ska kunna knyta an, eller jag vet inte, kanske för att väcka minnen hos folk också, eller så för att man ska kunna knyta an över åldersgrupper kanske. Men vad tyckte du var roligt i skolan?
Mm.
Så det är lite högt och lågt sådär, men det är väl, tycker jag, det är lite gulligt att de ändå, när de har suttit och jobbat med och tagit fram den här bänken där folk kan sitta och samtala och så. Ja, men vi måste ju ge folk en liten knuff också och hjälpa dem, nudge dem till vad de kan prata om.
Jag har ett förslag på en fråga som man kan ställa på bänken.
Mm.
Så här, ska Uppsala kommun i översiktsplanen lätta på bebyggelseutvecklingen i Uppsala stad genom att planera fler bostäder i tätorterna längs tågspåret Ostkustbanan, Storvreta, Vattholm och Skyttorp och Dalabanan, Vänge och Järlåsa?
Alltså det kan vi diskutera i en evighet. Ja.
Det tänker jag fråga.
Och framförallt se om man kan lista ut vad det faktiskt betyder.
Om det ligger någon och sover på mötesbänken så tänker jag väcka dem och fråga dem det.
Det är jättebra. Man kan väcka bara och läsa upp ett blogginlägg av Stefan Hanna. Precis. Perfekt start på morgonen.
Ja. Ja, exakt. Lite inspo. Vad som El Salvador.
Mm. Men du är positiv till det här. Eller liksom, jag är inte negativ, men jag tycker väl att fortfarande att det är en lite så här svag insats till att försöka motverka psykisk ohälsa. Särskilt när man liksom tänker på, okej, det är ju inte samma, men det är ju fortfarande så, kvinnojourerna som får sänkt. Alltså jag tänker människor som verkligen behöver pengar får inte det. Om man lägger pengar på en bänk där människor kan börja prata med främlingar. Jag tycker tanken är fin, men jag tycker väl att det är en
Jag håller inte riktigt med, tycker jag. För jag tycker att självklart borde till exempel kvinnojourer få mer pengar och så. Men jag tycker också, jag tycker det är väldigt bra att kommuner har lite utrymme att göra så här små, lite kul grejer.
Mm.
Och då kan man ju tycka till exempel att den här soffan som kostade 17 miljoner, eller vad det nu var.
Mm.
Det kanske var en dum sak att lägga pengar på. Men jag tror att så här, sätta upp mer bänkar, superbra liksom, värde för pengarna. Det vill säga, det kostar väldigt lite och man får kanske inte så mycket värde av det. Men det är ändå ganska värt, tycker jag, att sätta upp bänkar. Sen det här, man ska prata med främlingar på bänkar. Nej, precis.
Det tror jag inte kommer funka.
Jag tror inte det kommer ske i så stor utsträckning. Jag tror inte det spelar så stor roll. Alltså det är lite töntigt. Det tycker jag är nice att vi har mer bänkar.
Det är 5 bänkar, det är inte så många bänkar.
Nej, okej, men då kostar det å andra sidan. Hur mycket pengar kostar det?
Alltså jag tänker att det som har lagts pengar på är väl specialdesignen och allt arbete kring att ta fram den här idén. Som har lagts på det.
Du kan ha rätt. Det kanske är 5 väldigt dyra bänkar för att man har betalat en massa kommunikatörer att prata om hur bra de här 5 bänkarna är. Så kan det vara. Mm. Jag tycker det är bra att kommuner har utrymme att göra sånt där. Och jag menar, jag tycker ofta man hör typ en variant på det här liksom högerifrån som jag såg till exempel av en händelse i samband med att jag var magsjuk, så såg jag Andreas Schönström, känd från Välkommen till Malmö bland annat, han är gruppledare för Socialdemokraterna i Malmö, debattera mot en moderat från Lidingö. Och då var moderaten från Lidingö, det var väldigt bra, han sa att utan Stockholm hade Lidingö varit en öde ö.
Ikoniskt. Ja, jag såg det också.
Aldrig sett honom förr, men jag förstår lite varför våra kamrater i Malmö är...
Ja, jag förstår tjusningen.
Hur som helst, men Lidingö moderaten, alltså han skrev ju så här, Malmö betalar typ 1 miljon för typ en så här enhörning på ett Pride-tåg. Och det är så här våra pengar, för det är kommunutjämningsbidrag. Och det tycker jag är lite så här, jag tycker det är bra att kommuner har lite plats att bara så här göra lite kul grejer. Och jag tycker, det kanske den här enhörningen, jag vet inte, om jag står för att det var så här jättebra använda pengar, den här liksom soffan, nej det var ju en flopp liksom uppenbarligen. Men liksom, jag tycker inte man ska vara så här, de satte upp 5 parkbänkar liksom. Tänk vad mycket pengar, nytta de pengarna vi kunde ha gjort i skolan. Alltså då blir det lite så här, kommunen kan typ inte göra någonting.
Okej, men vi vänder på. Jag tror inte att det är liksom att pengarna är ju inte, eller prioriteringen är kanske inte det som stör mig mest. Jag tror att det som stör mig mest är väl att man försöker presentera som en revolutionerande idé. Sätt på en bänk i en park och häng.
Ja, okej. Ja, nej men visst. De klappar sig själva för mycket på axeln för det här.
Ja.
Ja, jag köper det. Nej, men absolut.
Ja.
Nej, men jag tycker väl också bara att det är liksom kul när kommuner gör lite så här, lite sådana små grejer typ.
Ja, men det är ju roligt när kommunen gör lite wonky grejer också. Man hade ju inte velat bo i en jättestel stad.
Nej, precis.
Och det är ju helt ärligt, det är ju en av grejerna jag uppskattar med Uppsala, att de verkligen jobbar hårt på de här grejerna och anstränger sig, men det blir ju också så himla fjantigt ibland.
Ja. Ja, ja men det, precis. Det är också lite det som är appealen, tycker jag, att det är fjantigt.
Ja.
Ja.
Ja. Men det är mycket hatkärlek liksom.
Ja, eller precis. Jag både skrattar med dem och åt dem på samma gång, känner jag. Men jag skrattar, så jag är nöjd.
Mm.
Inget att klaga på här.
Ja, Lidingö lägger 1 miljard i bidrag till andra kommuner. Och då förväntar vi oss att de kommunerna försöker ta sig ut ur sin fattigdomsfälla, skaffar arbeten och löser sina ekonomiska problem. Inte lägga pengar på trams och jippon.
Men det blir lite löjligt när man sitter i en höginkomsttagarkommun 60 mil ifrån Malmö och försöker berätta för oss vad vi ska göra för pengarna. För Lidingö, de lever helt och hållet på Stockholm. Hade inte Stockholm funnits vid Lidingö så hade Lidingö varit en öde ö. Och möjligtvis funkat som en inspelningsplats för Robinson.
Okay.
Vi är beroende av varandra.
Så intressant.
Vad ska du prata om, David?
Ja, jag ska prata om Knivsta.nu. Precis. Vi tog upp ämnet Knivsta, togs upp i förra podden.
Ja.
Precis.
Hemsk plats.
ganska negativa reaktioner från podden. Och det tycker jag kanske inte helt oförtjänat. Jag har en så här konstig relation till Knivsta som börjar i, nu kommer jag ut som före detta scout, men jag var på ett scoutläger med en massa folk från Knivsta och de var så här lokalpatriotiska på ett jättemärkligt sätt.
Mm-hmm.
Så det är så här min främsta reaktion, eller så här association med Knivsta. Och flera andra Knivstabor har försökt det lite grann.
Mm.
Så jag har stött på. Men,
hade de så mycket gemenskap som inte behövde några parkbänkar?
Ja, typ. De hade ju Ica-kniven.
Ja, just det.
Har du hört talas om Ica-kniven?
Det, bara till namnet, tror jag.
Ja. Ja. Precis, Ica låg i Knivsta. Det var någon som hade med sig en så här Ica-kasse som de hade lite så här matkåsa i eller något.
Mm. Och, scoutprylar.
Ja, exakt. Så jag minns, det var typ en gul påse och så stod det Ica och så var det en kniv under. Så det var så här väldigt stark branding. Det var tydligen också, om jag minns rätt, vilket jag kanske inte gör, enda Ica som man kan köpa alkohol på. För de hade inget systembolaget.
Just det, de hade ju jättelänge inget systembolag.
Så då var Ica liksom systembolagets återförsäljare.
Mm.
Och jag vet inte varför, alltså jag var väl kanske så här, kanske 14.
Mm.
Jag vet inte varför en massa så här barn, liksom flera liksom scouter från Knivsta, vissa äldre, de flesta yngre än mig, så här oberoende av varandra, tog upp det här. jättemärkligt. Nu finns inte Ica-kniven längre, har jag hört.
Mm-hmm.
Så nu har de Coop som har vassare än kniven som sin tagline.
Vassaste kniven i lådan.
Ja, tydligen hade de också en korvkiosk med väldigt gott potatismos i Knivsta.
Okej. Okay.
En annan sak att vara lokalpatriotisk.
Ja, mycket de var stolta över.
Ja, ganska märkligt att stöta på det. Men jag tänker, för att psykoanalysera de här lokalpatriotiska Knivstaborna, att de liksom, de känner att de har något att bevisa för oss Uppsalabor. Men vi är liksom i metropolen Uppsala. Vi tänker ju typ aldrig på Knivsta.
Mm.
Förutom när man fastnar där med tåget typ.
Mm. Då tänker man för mycket på Knivsta.
Ja. Så det är liksom bara så här konstigt när man har den relationen, att någon så här, någon försöker bevisa något för det, man bara, jag bryr mig verkligen inte. Ja. Nej, men precis. Vad är din relation med Knivsta? Du har fastnat där med tåget.
Jag har inte jättemycket relation till Knivsta. Jag har en kompis som jag vet växte upp där en del. Men jag vet inte för mycket om hennes Knivsta. Det jag vet är väl att hon gick ju i skolan i Uppsala sen, för att det var så stökigt i Knivsta. Så det är väl min bild av det.
Mm-hmm.
I alla fall på hennes skola. Men nej, annars så är väl så här, min känsla är väl mer liksom att jag kan förstå den där lilla lokal. Alltså, jag tycker att det är någonting som är charmigt och som jag kanske också försökt prata med folk som är från Uppsala. Att det finns ju, jag upplever att det inte finns så mycket sådana små orter. Det finns en liksom upplandsstolthet på samma sätt som där jag har vuxit upp. Och det tycker jag är konstigt. Så jag blir lite glad när jag hör att Knivsta ändå är en ort som är stolt över sig själv på det sättet.
Just det. Jag tror vi har pratat om det där. Jag sa, det är för att du mest har varit i Uppsala.
Jag vet.
Och kanske inte har varit så mycket i exempelvis Knivsta.
Så jag menar, det är nice att bli motbevisad.
Ja. Jo, men absolut.
Och jag har ju stött på folk från typ Örbyhus som är väldigt stolt. Eller, de tycker inte så mycket om Örbyhus, men det finns ändå en liten stolthet att komma från en liten ort utanför på något sätt.
Ja, ja men exakt. Ja. Nej, men det är bra. Nej, men Knivsta, alltså, det är ju Sveriges yngsta kommun.
Mm, just det.
För de bröt sig fria från Uppsala kommun år 2000. Och det hade att göra med att på den tiden så fanns det för många tomma skolplatser i centrala Uppsala och för få skolplatser i Knivsta. Och då kommunens lösning var att folk får åka buss från Knivsta till Uppsala för att gå i skolan.
Mm.
Så det var liksom en av de utlösande faktorerna att Knivstaborna inte ville liksom att sina barn skulle pendla till Uppsala.
Mm.
Vilket, ja, det är väl rimligt kanske.
No.
Ja, det tar väl typ så här 10 minuter mellan stationerna.
Ja, med pendeltåg, absolut.
Men de skulle åka buss i för sig. Så, ja. Ja, säkert 40 minuter med buss.
Mm.
Ja, jobbigt. Nej, men precis. Och sen början, ja, Knivsta var en kommun tidigare också. Sen ja, blev det någon reform, hur det var på 70-talet eller något. Men sen Knivsta blev en kommun igen så har de haft ett parti som heter Knivsta.nu. Och det jag stötte på dem, fick höra talas om dem första gången när Wikipedia surfade. Och då låg deras hemsida nere för tillfället.
Oh.
Så det gav inte ett så bra första intryck. När man uppkallade efter en hemsida så är den inte ens uppe. Men alla andra gånger jag försöker gå in på Knivsta.nu har den varit uppe i deras försvar. Så det kanske bara var väldigt dålig timing. Och det är också, jag tyckte det var så spännande. Men det var först nu när jag gjorde research så jag förstod att det här partiet är från år 2000.
Ja,
det är därför de heter som de gör.
Liksom. Ja, det är klart.
Det är så märkligt med, ja, alltså ibland, så när jag tänker på så här nu-domäner, alltså typ när jag var liten så gick jag in på en hemsida som heter spela.nu, spelade flashspel. Och det är ju så här spela.nu, det är så här verb nu liksom.
Ja, det funkar nu ska bra. Jag göra det.
Ja, men så här knivsta.nu, så här, vad betyder det? Obegripligt.
Men det är ju också så smidigt, för jag tänker att det måste ju finnas en del människor som råkar landa där när de söker efter kommunens hemsida.
Just det, precis. Och de kunde ju inte ta knivsta.se, för det har väl kommunen.
Det hade ju varit ett ännu sämre namn på ett parti väl.
Ja, kanske det. Precis.
Jag tänker knivsta.nu är ändå så här, nu satsar vi på Knivsta lite grann.
Jo, nej men visst. Det har lite mer personlighet liksom. Ja, men det är ganska doterat liksom. Men ja, de är ju numera Knivstas största parti.
Oj.
Sen förra valet. Och de beskriver sig som att de inte följer någon ideologi.
Nej. Till exempel. Okay.
Men för att backa tillbaka lite. Jag menar, det var ju den här grejen med skolan och så. Men när Knivsta blev en egen kommun. Men det hade också att göra med att Knivstabor bara kände att de ville ha mer inflytande över hur deras stad styrdes liksom. Så det var väl också något de hade i baktankarna. Så de var inne på lite så här, man kanske kan ha så här digitala möten väldigt tidigt.
Mm.
Så det är lite deras grej.
Så de var väldigt redo för pandemin.
Ja, exakt. Gud, jag skulle ha tagit fram siffrorna. Jag tror de har ungefär 25% nu. Tidigare har de haft kanske så här 10-15%. Men det som hände senast valet är då fyrspårsavtalet.
Ja, så det, där kom det.
Ja, exakt. Det är väldigt mycket, många paralleller till liksom det som händer i Uppsala tycker jag, politiskt. Men för då de som regerade sen förra mandatperioden var Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Moderaterna. Tillsammans. Så en väldigt
typ bred, allihopa.
Ja, förutom Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Knivsta.nu då, förstås. Och de... precis, ingick ett avtal med staten och de skulle få en till tågstation i Alsike som också ingår i Knivsta kommun. Men då skulle de bygga 7000 nya bostäder som en del av det avtalet. Just det, men då skulle de, om man kollar på hela kommunen, så som sagt, de skulle bygga 7000 nya bostäder.
Mm.
Och nu har de 8500 invånare i tätorten.
Mm.
Men hela kommunen är 20000. Men det är ändå proportionellt liksom, det blir en tredjedel till.
Ja.
Så ja.
Ja, okay.
Det är väl rätt så mycket kanske. Men det var liksom en del av avtalet som de här fem partierna ingick med staten. Men det var väldigt impopulärt i Knivsta. Det var bland annat ett initiativ till en folkomröstning om att stoppa det här. Typ. Och de samlade in underskrifter från 10% av Knivstas invånare.
Mm.
Men sen sa kommunfullmäktige nej till att hålla folkomröstningen. Med motiveringen dels att det skulle bli för dyrt och dels att de var i processen att omförhandla det här avtalet med staten ändå.
Mm.
Så då skulle de ändå liksom gå vad ska man säga, initiativtagarna till folkomröstningen till mötes på det.
Känns bekant det här, va?
Mm. Precis, så då förhandlar de om det till 3500 bostäder istället.
Mm.
Det är väl lite mot bakgrunden av det här som det sen går mycket bättre för de som då var i opposition förra mandatperioden, det vill säga Knivsta.nu, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
Mm, vilken härlig blandning.
Som då, precis, de helt oideologiska såklart, Knivsta.nu. Och då vinner valet. Knivsta.nu växer, nu har jag inte siffrorna, men jag tror det var från 15-25% ungefär. Mm. Och då precis ja, men hur som helst, då det nya styret häver de utbyggnadsplaner som fanns i Knivsta, så nu är det lite oklart vad som kommer hända. Antagligen kommer det inte byggas så många bostäder alls, möjligtvis typ några villor. De kommer däremot bygga mer parkeringsplatser. För det är också en grej att man liksom tidigare i stadsplaneringen i Knivsta har försökt ha relativt få parkeringsplatser för att uppmana till att folk att åka kollektivt och cykla och sånt. Ja, så precis. Det är lite det de gick till val på. Och det blir väldigt lätt att dra parallellen till Utvecklingspartiet Demokraterna. Som tyvärr, jag kollade, Stefan Hanna har inte skrivit om Knivsta.nu på sin blogg, vilket förvånar mig oerhört mycket.
Han vill inte låtsas som att han fått inspiration någonstans från.
Jag fattar inte riktigt. Ja, hur som helst. Han har ju också bloggat så länge. Så, men precis, för de är ju båda lite så här lokalpopulistiska partier som vill stoppa utbyggnad och förtätning kopplat till fyrspårsavtalet.
Ja, vill ha lite mer medborgarinitiativ.
Exakt. Så det är spännande att det här händer. Så jag undrar om det är något som är så här unikt med liksom fyrspårsavtalsprocessen.
Som bara kickar igång någonting i folk på riktigt.
Ja, nej men exakt. Att många liksom känner sig överkörda i och med att det är liksom staten som förhandlar med kommunen utan att medborgarna får så mycket inflytande. De kanske inte vet när de röstar liksom hur partierna de röstar på kommer förhandla, till exempel. Så det kan ju vara en aspekt av det. Men sen är det väl också bara att det finns en sån allmän trend, det man brukar kalla nimbys ibland, liksom, not in my backyard. Ofta villaägare som inte vill att sina områden ska förändras. Liksom.
Mm.
Och då har man ju kanske ett par olika liksom, förklaringsmodeller till det. Liksom. En är att det handlar om att de vill skydda värdet på sina bostäder. Genom att hålla liksom bostadsbeståndet i närheten nära. Ett är att de är liksom för segregation. Antingen att det är kopplat till bostadsvärdet eller bara för att de liksom inte tycker om att folk från andra samhällsklasser eller kanske folk som inte är vita till och med För det är framförallt liksom kanske så här, ja, medelklass och upp som i mycket större utsträckning är vita som brukar kunna köpa villor liksom.
Mm.
Sen det kanske är, ja, kanske lite mer sympatiskt kan man tycka att de flyttar till Knivsta för att de tänker Knivsta är på det här sättet och jag vill bo på ett ställe som är på det sättet. Ja, men att det kanske är en lite så här, ja, men att det är en stad som har en viss sammansättning och liksom ett visst tempo typ och så, och att det kommer ändras liksom. Och då känner de sig lurade liksom. Jag trodde jag flyttat till ett ställe som var så här, men nu kommer det bli så här istället.
Mm.
Ja. Så det är väl kanske det att det är, ja, ja, men att det har att göra med att det är förtätningsprojekt liksom.
Mm.
Och att det brukar bli så när man försöker förtäta där det typ finns villor.
Mm. Men vad vill de mer?
Mm. Det är lite svårt att säga, för de styrs ju inte av någon ideologi.
Nej, det är det jag tänker. Det är då så det blir intressant vad...
De jobbar bara så här praktiskt i lokala frågor. Så ja, de
så blir väldigt mycket sakfrågor om du är intresserad av.
Ja, exakt. De kan ju tycka vad som helst skulle man ju kunna tro utifrån det. En sak som de pratar om är så här trygghet.
Ja.
Det är också kanske... Ja, de är emot en hög exploateringstakt eller och förtätning. Det är ungefär samma sak.
Mm.
Ja.
Mm.
De vill att man ska ha online-möten första onsdagen varje månad där man kan ge feedback till folk i partiet. Ja.
Ja.
Precis. Däremot, jag är ju lite skeptisk till det här med att de inte styrs av någon ideologi. Eller, för jag tänker att det finns en ganska tydlig liksom... och det här är väl spekulationer kanske jag ska tillägga, men i, vad ska man säga, klassammansättningen bland deras väljare, för jag tänker, ja, så jag har varit inne på lite att jag tror att deras väljare framförallt bor i villa och framförallt är kanske så här medelklass uppåt ungefär, och att man då liksom, om man har den gruppen som väljarbas, så får man liksom, de tycker vissa frågor är intressanta, som till exempel att vara emot förtätning.
Så du menar att deras liksom ideologi är villapsykos?
Ja. Ja, men i princip.
Ja, det låter ju som det, om det handlar om trygghet och ja, att NIMBY.
Precis. Men exakt, men det är väl också så här, ja. Men det är också ett väldigt postpolitiskt parti som liksom Utvecklingspartiet Demokraterna.
Mm. Ja.
Och jag hade ju också lite, när vi pratade om, hade vårt Utvecklingspartiet avsnitt som hette Uppsala, Åsberg eller Skåne tror jag.
Mm.
Så hade jag lite en spaning att jag tror att Stefan Hanna är lite en företrädare. Han är liksom lite en trendsetter kanske.
Mm. Han vill i alla fall tänka på sig själv som det.
Ja, precis. Men jag tror... men om jag är rätt i den spaningen, ja, att det här kanske är något som är liksom på väg in.
Mm.
Ja, så här, lokalpopulistiska partier. När jag pratade om Stefan Hanna så pratade jag om så här teknopopulism. Att det är en blandning av teknokrati och populism. Jag tror inte riktigt det stämmer för Knivsta.nu, utan jag tror att de mest bara är populister.
Som om vi har online-möten då, eller jag vet inte. De verkar ju se tekniska lösningar som ett sätt att delta. Ja, just
det. Men det är inte samma sak som teknokrati. Utan
nej,
det är mer,
det är det ju inte. Men...
Det är mer liksom expertis typ.
Jo, absolut. Det är ju sant.
Så men... det är lite det jag inte riktigt ser i Knivsta.nu.
Nej.
Men ja, i alla fall. Så det är ju kanske en annan grej, att det bara kommer bli liksom mer så här, politiken kommer bli mer så här i och med att gamla liksom partistrukturer förfaller mer och mer och folk känner sig att de har mindre makt att påverka politiken, att den här typen av grejer blir mer tilltalande. Ja, men jag är lite skeptisk, alltså jag kan ju ändå hålla med dem om att om en sättet vår demokrati funkar inte funkar så bra liksom.
Mm.
F- på att det funkar inte så bra som demokrati. Det ger inte folk så mycket inflytande över sina liv eller platsen de bor och så vidare. Så det kan man ju sympatisera med. Men jag tror att...
Ja, det blir mer påtagligt i en lite mindre ort som Knivsta också. Ja,
precis. Och de har ju, exakt, de har de här väldigt konkreta erfarenheterna att bli överkörda först av Uppsala och sen av Femklövern kombinerat med staten liksom, i frågan om fyrspåret. Men samtidigt tror jag inte så här, att typ ha online-möten är en så bra lösning på det. Alltså jag tror egentligen om man ska ha så här, ja men representativ demokrati, så tror jag att det är bättre att ha, att tvärtom liksom, traditionella partistrukturer är bättre när de funkar liksom. För då är det ju att man typ ja men väldigt många är aktiva i ett parti och de partierna är demokratiska föreningar, så då har man möjlighet att påverka partiet i egenskap av en demokratisk förening. Och jag tycker det liksom är bättre än att man kan komma på ett online-möte och ge feedback. Liksom. För då har man ju makt över politikerna på ett annat sätt. Alltså, Knivsta.nu kan ju välja att lyssna eller inte lyssna på folk som kommer på online-mötet.
Mm.
Men om det är en demokratisk förening så är det ju... Ja, det kan ju också gå åt andra hållet, att det är de i toppen som liksom styr folk i föreningen. Men... Ja. Så det är liksom en kritik av det, men då har ju i alla fall man har ju rösträtt liksom, till exempel. Så då jag tycker ändå det är liksom en bättre form av så här makt över politiker, typ så här gamla hedliga partistrukturer, än som någon så här online omröstning eller liksom vad nu så här upp dem och liksom Knivsta.nu inne på.
Ja, alltså jag tänker att det blir ju också lite, alltså hur mycket man kritiserar vissa samarbeten i lokalpolitik och så med olika partier och så, att man väljer att gå väldigt mycket över ideologiska gränser, så kan jag väl tycka att det blir ännu mer grisen i säcken när det är ett sånt parti som, okej, de etablerar sig och det är ganska tydligt vad de vill i vissa frågor, men när det inte finns någon ideologisk grund på vad de vill, så känns det ju som att man inte vet vad som händer när det kommer nya lokalfrågor som är viktiga.
Ja. Ja, men exakt.
Och vilka de kommer välja att samarbeta med. Det blir mycket mer, alltså det är alltid personbaserat på ett sätt, tänker jag, i kommunpolitiken, vilket vi har märkt med regionen här i Uppsala i och med den upplösningen. Ja. Men samtidigt så blir det ju ännu mer så, tänker jag, när det baseras mer på individer på något sätt, nästan vilka som är med i partiet då. Även om de ska ta in vad folk säger på de här online-mötena, säger de, så jag köper inte helt och hållet.
Jag tänkte också prata lite om de som är ordförande i Knivsta.nu nu för tiden. Det är Matilda Hübinette och Simon Wikström. Alltså Matilda Hübinette som är ordförande i partiet, också i kommunfullmäktige. Hennes partner då, Simon Wikström, är också högt uppsatt i partiet. Mer än så, de ligger bakom det lokala bryggeriet Train Station Brewery.
Ooh.
Som du kanske känner till. Vad tänker du på när du tänker på Train Station Brewery?
Inte, alltså jag har ingen jättestark relation till det.
Tänk lite så här ganska beska ipor liksom.
Ja, alltså jag kan väl bara se det framför mig. Knappt att jag smakar på den, tror jag.
Nej, men precis. Det finns en artikel om deras historia i UNT, får se, jag ska bara scrolla fram lite. Ja, precis. Så här står det om, för de träffas eftersom att Simon då hyr ett rum i övervåningen på stationshuset. Och de är båda intresserade av gamla byggnader. Så då är när...
Det är ju fint stationshuset.
Ja.
Det är i alla fall en fördel när man fastnar där.
Absolut, absolut. Ja, men då när Matilda då är förbi stationshuset så träffar hon honom. Det är ganska gulligt.
På en mötesbänk.
Ja, precis. För Matildas kompis säger, du kommer strax falla för killen som bor i övervåningen på stationshuset.
Oj, så, oj, oj.
Ja. Wow, ja. Hur som helst.
Vilket team.
Men precis. Simon är ju en entreprenör, så han tänker, vi kan göra något med den här stationsbyggnaden. på ett sånt entreprenörskött. Så då han har en bekantskap via sin reklambyrå. En amerikan som heter Colin Nordström. Och så här, nu citerar Simon då. En dag kom Colin in på mitt kontor och sa: "Fuck man, folköl sucks in Sweden." Han tyckte att man kan göra bättre folköl. Ja, fy fan alltså. Och jag berättade att jag hade ett tomt stationshus som kanske kunde bli ett bryggeri. Idén till bryggeri Train Station Brewery född.
Det är därför man ska investera i stationshus, så alltså man vet aldrig vad det kan bli.
Ja. Ja. Nej, jag känner fy fan. Alltså, ja. Vad jag inte tänker köpa Train Station Brewery öl efter den här historien. En så här,
inled en bojkott.
Ja, precis. Det är så här, nej, men liksom, det är bara, jag tycker bara att det låter outhärdligt med så här en entreprenör som gillar gamla byggnader som träffar en amerikan som säger: "Fuck man, folk all sucks in Sweden." jag kan liksom, jag behöver inte er plätt och ipa om liksom, det är så här det. Ja.
Okej, okay, så han brygger öl och är partitoppar.
Ja, precis. Och det är också lite så här problem, för de har ju fått inte kunnat vara med i flera sammanhang för att de är jäviga i egenskap av ägare av stationshuset. Bland annat till exempel när rälsen ska dras.
Just
så är ju
det. Det är ett problem.
Parter liksom. Så då har de fått kliva åt sidan, och det är väl bra att de gör det och inte är uppenbart jäviga, men det är också lite så här. Ja, deras åsikter kan man tänka sig kanske har en viss vikt ändå. Kanske kan manipulera saker lite bakom scenen om de vill det.
Så. Bjuder på lite öl. Ja, snacka lite grann.
Precis. Simon är också styrelseordförande i kommunfastigheter i Knivsta. Det är också så här. Knivsta.nu kanske ideologifritt, ja, kanske, beroende på vad man menar. Men jag tänker än en gång, det finns en ganska tydlig liksom klasskoppling när det kommer till Knivsta.nu. Så då, ja, oavsett vad de liksom själva upplever att de har för analys av världen, så har de ju onekligen ett visst perspektiv och vissa intressen liksom. Ja, nej, men jag hade väl ingen så här central liksom bult i min prata här, utan det är väl kanske bara lite blandade spaningar om Knivsta.nu. Men jag tycker det är kul att de har ett så liksom millennieskiftesnamn. Och jag tycker också att det är spännande med sådana här lokalpopulistiska partier. Och vi får se. Ja, vi får se om min spaning om att det här är liksom en trend som kommer växa sig större håller. Liksom. Det kommer bli mer så postpolitiska, populistiska partier på lokal nivå, kanske på nationell nivå, eller om det är något så här väldigt specifikt med fyrspårsavtalet.
Jag blir väldigt sugen på en Upplands roadtrip i sommar i alla fall.
Ja, det hade varit något.
Ja, men det kanske räcker så, va?
Det kanske det gör. Ja, tack för oss. Tack för att ni har lyssnat.
Hej då.
Hej då.